Hörs jag? Nu hörs jag, tack. Vid ett tillfälle när jag hälsade på hos min mamma så berättade hon vad som precis innan jag kommer hem då har hänt. Då har hon suttit vid sitt skrivbord och så har hon varit i bön. Och det hade väl blivit liksom en nära relation med Gud och sådär. Och så är hon helt inne i detta och så ringer telefonen. Så mitt i bönen så tar hon liksom luren, det här är ju innan mobiltelefonerna, lyfter den och så säger hon Jesus Kristus. Och så den andra änden då, jaha ursäkta jag sökte Rut Hjalmarsson, men då har jag nog kommit fel, tack så mycket, hej då. Och så lägger personen på luren då. Och så efter en liten stund så ringer det igen och det här var ju socialsekreteraren då som ringde. Och ja, hon kanske inte tänkte att hon kom till Gud Fader själv eller Jesus Kristus. Men mamma och pappa fick fortsatt förtroende att arbeta med uppdrag från socialförvaltningen. Men ibland händer ju det här att vi liksom blir så infångade. För det har ju med en relation med Gud att göra. Att be är ju inte att vi sitter liksom och bara tömmer vårt hjärta eller rabblar ord. Utan man kan verkligen bli indragen i detta. Att vi är tillsammans med Gud. Och jag anar att det var det som hände med mamma där. När hon satt vid skrivbordet och bad. Nu ber vi. Tack Gud. Att du drar oss in i gemenskap med dig själv. Och det där är ju helt oförståeligt, samtidigt fullständigt möjligt att erfara. Tack för bönen som tycks vara så enkel och naturlig och också ett mysterium. Nu ber jag att du Jesus skulle tala till oss. Vad om bön? Vad handlar det om? Vad innebär det i vår relation till dig? Amen. Dagens textsammanhang finns i Bergspredikan. Och det är ju det tal som Jesus höll till sina lärjungar som vi hittar i Matteus kapitel 5-7. Och i kapitel 6 som våran text finns i, det talar Jesus om de goda vanorna i relationen till Gud. Han tar upp bönen, han tar upp givandet, alltså våran ekonomi, generositet och så tar han upp fastan. Och för judarna så var det här tre goda vanor man hade för sitt liv och för sin tillbedjan med Gud. Att be, att ge och att fasta. Sen fortsätter Jesus att tala om hinder och motstånd, alltså såna där krafter och sånt som gör att vi kan gå miste om det som är viktigt och relevant i vårt liv. Det som kan ta fokus ifrån Gud. Han pratar om oro, om bekymmer. Och där tar han också upp pengar, att det kan bli så stort i våra liv att det drar oss bort från det som är mest väsentligt. Sen talar Jesus om skatterna i himlen, om vårt öga, om vårt hjärta, om det är för dolt, om det är för mörkat eller om det är ljust. Och så avslutas kapitel 6 med de här verserna som många av oss tror jag kan i hjärtat. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Men fokus för den här gudstjänsten är precis som ni redan har hört. Det är bönen och det är där vi ska koncentrera oss. I Bergspredikan så talar alltså Jesus till lärjungarna främst. Det är vana bedjare. De är judar, de är infödda, de är skolade in i en tradition av bön. Som jude ber man tre gånger om dagen. Man har morgonbönen, man har eftermiddagsbönen och man har kvällsbönen. Och är det sabbat eller en högtidsdag så ber man en fjärde dag, en fjärde gång också. Alltså det här är något som bara pågår. Det är en del av vardagen, det är en del av deras liv. Ändå vill Jesus undervisa lärjungarna om bön. Det är någonting som de gör hela tiden. Ändå har han någonting som han uppenbarligen vill säga och liksom skärpa till eller inspirera. Han återkommer även kapitel 7 och pratar om bön och på flera andra ställen. Och det här säger man att bön, att det är något naturligt. Det är något självklart och jag tycker mig se att barn har väldigt lätt liksom att vända sig till Gud som om han är där i rummet och det är något självklart att be till honom. Samtidigt som det här är ett universum att kunna utforska och erfara nya områden i bönens värld. Alltså vi kan alla växa i bön, vi kan alla fördjupas. Och så kan vi hitta nya vägar hur man kan be. Och motivationen för att göra det. Vi gillar ju oftast det som vi är vana vid och är bekväma med. Men motivationen för att kunna söka nya vägar, det är att det här handlar om en relation. Din relation med Gud. Och det är som att man har hittat en skatt i en åker. Börjar gräva upp den. Och så gör man allt i sin makt för att den här skatten måste jag få del av i mitt liv. Och lärjungarna som är goda bedjare, de kommer alltså vid tillfälle till Jesus och säger han: du, vi ser hur du ber. Han hade dragits iväg för att be. Men kan inte du lära oss att be? Vana bedjare ser Jesus ber och det föds en längtan att lära sig mer. Och innan vi nu går in i dagens text så vill jag stanna vid två frågor. Vem lärde dig att be? Jag tror att det naturligt det finns i oss alla. Och vi vänder oss till Gud, till någon större än oss själva i olika skeenden av livet. I olycka och i lycka så är det liksom ett behov att vända oss till någon annan. Jag tror att du är en bedjare. Jag tror att du ber. Men vem lärde dig att be? Vem gjorde det? Här i kyrkan mötte jag under våren en person som sa så här: när jag kom till Lösta kyrkan, aldrig vad jag vet bett. Kanske liksom ropat på hjälp någon gång när jag varit i något drogträsk typ. Men så kom jag hit, hade ingen aning om att be. Men då satt jag jämte Pekka och jag hörde hur han bad. Så han lärde mig att be. Visst är det vackert? Alltså en medlem i församlingen ber. Någon annan bara landar ner där på bänken och hör lite. Men hur ber den här personen? Och så har man på ett sätt lärt sig att be. I veckan pratade jag med en mycket god vän. Hon sa så här: i det sammanhang jag kommer ifrån, det lärde jag mig som barn att be på knä. Och så var man med och inskolades i bönemötet. Där man tillsammans i alla generationer gick ner på knä för att vända sig till Gud. När Svens syskonbarn skulle sova över hemma hos oss för första gången, så säger lilla tjejen, vad kan hon vara, 6-7 år. Kan inte du be den, eller, nej, kan inte du ta den där ramsan som min pappa brukar säga innan vi ska sova? Så funderar på vad är det för ramsa som de brukar. Jaha, det är Gud som haver. Då var ju hon van vid att ja, men den här bönen eller ramsan behöver jag vill höra innan jag ska gå och sova. Sven och jag har, vi bestämde oss när vi gifte oss, att vi skulle vilja att vi alltid ber tillsammans när vi äter mat. Och så tänkte vi så här: och hjälp, då bjuder vi hem gäster ibland. Ska vi be då också eller ska vi inte det? Det kan ju faktiskt bli pinsamt beroende på vem som sitter där. Är det liksom hantverkaren vi bjuder på kaffe? Eller är det goda vänner eller så där? Men då tog vi ett beslut. Ja, men så här gör vi. Och då kan vi vara frimodiga med det också. Oberoende av, vi behöver aldrig fundera vem det är som vi delar bordsgemenskap med. Utan så här gör vi hemma. Kolla det nästa gång ni kommer hem. Kom ofta och hälsa på hos oss. Vi är inte 100% konsekventa. Men det var liksom ett beslut hur vi ville leva vårt liv. Och då brukar vi be för dem vi delar bordsgemenskap med. Men också för olika saker som är aktuella. Det gäller att inte be för länge för då kan maten bli kall. Något detta. Det här handlar ju inte om vem som lärde dig att be. Det är ingen böneskola eller egentligen uttalade strategier. Det är ett liv i bön vi lever som på något sätt naturligt spiller över till andra människor. Så vem lärde dig att be? Någon har säkert inspirerat dig och visat dig en väg som gör att du idag ber på det sättet som du ber. Och så fråga två. Vem lär du att be? Jag säger inte att du ska ha en böneskola. Men du lever ett liv och lever du det i bön. Låt det naturligt spilla över till människor runt omkring dig. Lär andra att be. Jag hör ofta här i församlingen människor som ger uttryck för: jag skulle önska att mina barn eller mina barnbarn får uppleva allt det goda som jag fick uppleva här i församlingen. Och så tänker man på gemenskap, man pratar om läger, på att få pröva att stå på scen och få upptäcka sina gåvor och så vidare. Men också att man ska få smaka Gud, lära sig att be. Här är vi till hjälp för varandra. Vi är inte proffsbedjare, men vi är en familj. Det är faktiskt när vi möts, oavsett om det är kyrkan eller om det är på gatan eller om det är hemma, alltså kan be tillsammans med och för varandra. Och det är ju när jag hör hur någon annan be så uppmuntras och inspireras mitt sätt att be och tvärs om. Kanske att du ibland känner att det är trögt att be. Jag kan fråga vad det är för nytta. Ibland känns Gud bara, är du ens där? Man inte upplever någonting. Ibland kanske det är som mamma. Det är bara fantastiskt. Så det bara suckar ut Jesus Kristus. Har du en regelbunden tid för när du ber? Eller gör du det när andan faller på och när du har någonting som du vill säga? Bön är en väg där två hjärtan möts. Ditt innersta hjärta möter Gud själv. Det har med er relation att göra. Så det här är ju ingenting som är statiskt. Utan det är någonting som är levande och som utvecklas. Och relationer kan behöva nya kontaktytor. Så också kan bönen behöva det. Ni vet ett par som har varit tillsammans, kanske levt tillsammans i tiotals år. Ibland är det nyttigt att man då kommer till en helt ny situation där det inte är givet från början vilka roller man ska gå in i och på vilket sätt man ska bete sig. Utan nu är sammanhanget nytt och då så hittar man lite nya roller och förhållningssätt. Kanske att man lär känna nya sidor hos varandra, börjar prata om olika saker. Att pröva nya vägar att be kan vara ett sätt för din relation med Gud att hitta nya uttrycksformer, att fördjupas, att breddas. Det kan vara lite att gå ut på ett osäkert, det känns obekväm, men en utmaning att fördjupa din bönerelation med Gud. Två spår är väldigt tydliga när man pratar om bön. Det är den gemensamma bönen och det är den enskilda bönen. I texten jag alldeles strax läser ska vi fokusera på den enskilda. Men det handlar inte om antingen eller, utan det är både och. Bibeln uppmanar oss att be tillsammans och att be enskilt. Att odla bönegemenskapen tillsammans med andra, men att odla gemenskapen med Gud i ditt innersta i hjärtat. Vi tittar på den första församlingen, så står det bland annat Apostlagärningarna 2 att ja, de höll troget samman i templet och de höll fast vid bönerna. När Petrus och Johannes i Apostlagärningarna 4, de har suttit fängslade. Och så blir de släppta fria och då går de ju till sina vänner och så berättar de allting som de har varit med om. Då står det att då börjar de gemensamt högljutt att be till Gud. När Barnabas och Paulus ska sändas iväg som missionärer, ja, då samlas man till gemensam bön för att sända dem. Jesus själv säger, det två eller tre kommer överens om att be, där är jag mitt ibland dem. Och i Gamla testamentet, ett exempel av många, där det talas om mitt folk, andra krönikeboken 7:14. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, ber, söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då ska jag höra från himlen, förlåta deras synder och jag ska hela deras land. Många texter om den gemensamma bönen. Nu in i dagens evangelietext, Matteus 6, vers 5 till 7. När ni ber, ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörning för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Men när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty far vet vad ni behöver redan innan ni har bett om det. Jesus talar specifikt om den enskilda bönen, om hjärtats inställning när vi kommer till Gud. Första punkten, det är om en regelbundenhet. De har en bönerypp, de ber tre gånger om dagen. De kommer inte bara när de har något på sitt hjärta som de vill uttrycka för Gud, utan de lever, de har kommit in i en rytm. Det handlar inte alltid om vad man själv vill säga, utan det handlar om relationen med Gud. Hur ser din bönerytm ut i ditt liv? Har du liksom en sån rutin? Så att det blir lika enkelt och naturligt som att man äter, duschar, borstar tänderna och vad du nu gör hemma. Vad kan hjälpa dig att hitta en god rytm som gör att du umgås och bygger din relation med Gud? Utan att du kanske har någonting som du faktiskt vill be honom om. Jag har varit på sån här 10-dagars retreat. Jag tycker det är fantastiskt. Och det känns som att Gud är så nära. Men när jag kommer hem ifrån de här retreaterna så har det många gånger blivit som en backlash. Alltså det är som, det blir mycket svårare att be. Det blir så, från att jag känner att Gud är så fullständigt nära, så är det helt plötsligt tyst, det är svårt och det är ganska jobbigt. Och då har jag bestämt mig för att jag vill prata med någon om det här, för så här vill jag ju inte ha det. Och det här låter ju kanske konstigt när pastorn säger så, men då säger den här kvinnan, kan du inte börja med att sätta larmet på 10 minuter, Karin, om dagen? Bara för att liksom komma tillbaka. Tänk, det handlar inte om mängd ord eller tid. Men just nu så har jag en sån period, då ställer jag klockan 10 minuter och så tickar det ner. Och så försöker jag bara vara med far. Utan att egentligen ha så mycket som jag behöver tala om för honom. Utan bara en sån här tid då vi umgås och odlar relationen med en regelbundenhet. Vet inte om du din almanacka planerar din egen tid. Det är ju lite inne och så att göra det ibland för att det ska bli av. Och då frågar jag, hur ser det ut med din gudstid? Kanske vi också skulle liksom behöva bocka av och få in i almanackan så att det blir av. Regelbundenheten. Och så sen tar Jesus upp 2 punkter vad bön inte handlar om i vers 5 och vers 6. Det handlar alltså inte om att andra ska se eller lägga märke till dig. Återigen, det är eran relation när vi pratar om den enskilda bönen. Ingenting att skylta med eller att visa upp för andra. I den gemensamma bönen, där lär vi av varandra. Vi undervisar varandra, vi inspirerar varandra. Men i den enskilda bönen, ditt hjärtas bön med Gud, där handlar det bara om dig och Gud. När jag var 10-11 år så hade jag mina första såna här gudsmöten som jag kommer ihåg. Och då föddes en liten längtan. Jag måste få vara med Jesus. Och jag tyckte att det här var lite, alltså det blev så nära. Så det var lite pinsamt om mamma eller pappa skulle komma på mig. Så jag försökte liksom lägga mig under täcket sådär. Så att ingen skulle se att jag bad. Men det blev alldeles för varmt och det var väldigt jobbigt. Det var svårt att be liksom något länge där inne. Så jag gick ut till vebon. Och så gömde jag mig där bland veklabbarna. Eller så var jag på höskullen. För jag hade ett jättebehov av att jag måste få vara med Jesus. Och det handlade om faktiskt att dra sig undan. Att hitta mitt kryp in att få vara med Jesus. Nu när jag har mina såna här bara Jesusstunder. Då är det med en kopp kaffe i handen. Uppkrupen i soffa. Och så försöker jag inte fundera ut så mycket vad jag ska be om. Utan att vara med min absolut bästa vän. Det handlar inte om någon uppvisning. Det handlar om din relation. Det handlar inte om mängden ord eller hur du formulerar dig. Gud vet redan innan du har bett vad som är på ditt hjärta. Därför att han är din far. Och ni har en relation. Därför är det inte fördolt för honom. Och Kristina läste inledningsvis från Romarbrevet 8. Det läste hon om anden, den helige ande som bor i oss, ber i oss, ber med oss och ber för oss. Och så läste hon, anden ropar för oss med ord, ropar utan ord, så står det i Bibel 2000. Tittar man på grekiskan så står det på ett helt annat sätt. Det står att anden suckar utan ord. Alltså när det inte ens finns något att förklara eller uttrycka. Det är bara en suck till Gud. Och det är en sån tröst, tänker jag. Vi behöver inte ropa till Gud. Vi kan sucka till honom. Och anden hjälper oss i det här suckandet. I att söka Gud. Att vara med Gud. Eller bara pusta ut. Och när vi kanske inte ens orkar där är anden och ber med oss. Alltså regelbundigheten. Och det är den intima relationen som inte är uppvisning och som inte handlar om formuleringar. Och det här förstärks att en intim relation i vers 6. Jag läser den igen och där vill jag ta upp tre stycken ord innan jag går ner för landning. Jag läser igen Matteus 6 och vers 6. När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Be. Det grekiska ordet, det är ett bön som egentligen beskriver tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet. När du ber till din far, kom förtroligt, kom med hängivenhet och kom och tillbed honom. Det betyder att du behöver inte ha så mycket av en egen agenda alltid. Det ska vi också göra. Bibeln säger att vi ska göra alla våra önskningar kunniga. Men när du pratar om den enskilda bönen, hjärtats bön, kom för att tillbe och umgås med Gud. B, prosechomai på grekiska, som handlar om tillbedjan, intimiteten. Andra ordet är den där kammaren, tamion. Och det här är ett speciellt ord som beskriver ett rum där man förvarade de mest värdefulla tillgångarna som man hade. Och det här ordet är också besläktat med temno, som betyder att fördela eller att dela ut. Och man skulle kunna tolka det som att varor och tillgångar fördelas och distribueras ut från ett förråd. Att alltså att i ditt innersta rum finns det ett förråd, en skattkammare av rikedomar som vi når och får tillgång till när vi kommer till Gud i bön. Det är någonting som du kan erfara i ditt hjärtas inre kammare som är fördolt för världen men som är öppet för Gud och som är avskilt för dig och för Gud. Erat egna rum. Vi ser många gånger i Bibeln att människor har fysiska platser som de drar sig till för att be. Och ni vet, den där blåa soffan som jag satt i med en kaffekopp, det blev ett sätt, signalvärde för min kropp, nu ska vi be. Att gå till det där hörnet med den där kaffekoppen och sitta just där. Jesus drar sig ut på en äng, han går ofta upp på berg. Petrus är på taket, Daniel går fram till fönstret. Ja, de fysiska platserna kan vara en god hjälp för oss att hitta vanorna. Att få in det här som en god rytm i våra liv. Jesus drog sig ofta undan till sin kammare, till sitt innersta. Och vad som fascinerar mig när jag besöker kloster, det är att ofta så är det några av nunnorna som faktiskt inte är där. Och då får man veta som gäst när man kommer. Jag vill lite färre. Några av våra systrar har nu dragits undan på reträtt. De har tagit tid för Gud. Och så tänker jag, vad är all sin dag? Här är det människor som har vikt hela sina liv för att leva med Gud i bön. Det är ju så de lever sina liv. Och ändå har de sånt behov av att dra sig undan till sitt kamion, till sitt eget rum för att vara med Herren. Det här rummet bär du inom dig. Här släpper du inte in vem du vill. Här är ett rum där du kan vara fullständigt fri, ärlig. Det här är mötesplatsen mellan dig och Gud. Där Guds ljus och Guds kärlek bara kan få fullständigt genomsyra dig. Där du kan vara totalt ärlig både med det som skaver och gör ont, är förtvivlat. Men också det som fyller dig med glädje och med stor tacksamhet. Kanske att det också kan få bli platsen för den här tysta, ordlösa bönen. Det är bara Guds kärlek får omsluta dig. Det tredje ordet, krypto. Att gå in i det fördolda. Bibeln talar om att vi har ett fördolt liv med Gud. Kammaren, förrådsrummet där man gömde det mest dyrbara. Då ska du be till din fader som är i det fördolda och din far ska svara dig. I andra Korinthierbrevet 4 och 16 så pratar Paulus om det. Hur vår kropp och hur den yttre människan bryts ner. Den gör ju det av ålder, sjukdom och naturligt så bryts den ner. Men så säger han hur vår inre människa ständigt kan förnyas. Och det är det där dolda livet, krypt. Det fördolda livet i din kammare med Gud. Bönen, ett universum att upptäcka. Det är en skatt att finna och det är en väg att gå. Till slut så är det där en upptrampad stig. De goda vanorna när vi avsätter tid för att faktiskt umgås med Gud gör att vår relation till Jesus fördjupas. Och ibland kör vi fast i bönen. Och då kan det vara en stor glädje och välsignelse att gå in i den där skattkammaren och våga ta fram en ny skatt för att pröva någon ny väg, ett nytt sätt att be. För att kanske komma ur gamla hjulspår och få smaka det nya. Vi ska alldeles strax be. Längst ner i kyrkskålen så har vi många olika bönestationer. Du kan ta en sten, du kan böja knä vid korset, du kan tända ljus, du kan ta ett bibelord, du kan skriva. Alltså ibland kan vi behöva hjälp och bara pröva nya olika sätt. Vi använder våran kropp, sitt ner eller stå upp. Du kan pröva att lyfta händerna upp. Öppna dem lite, sätta dem i knät. Bara för att pröva hur kan bönen bli ett sätt att fördjupa och bredda min relation och erfarenhet med Gud. Så jag skulle bara vilja uppmuntra, om du vill och känner att ja, men idag prövar vi lite nya sätt. Då kanske du ska röra dig här i rummet och ta en sten och fundera på hur du vill be med hjälp av en sån symbol. Det finns också förbön att få, att vi hjälps åt att be. Längst nere i kyrksalen sitter Håkan. Och här på andra bänken sitter jag. Nu ber vi. Tack Gud att vi får kalla dig far. Tack för det fördolda rummet inom oss som vi var och en bär. Ibland fyller vi det med annat. Ibland kanske vi stänger dörren dit för att vi inte orkar eller att vi räds för att möta vad som finns längst inne i oss, Herre. Men tack för att du finns där och du väntar på oss som en god far som innan vi kommer in där och öppnar dörren redan vet vad vi både behöver. Men Herre, jag ber, hjälp oss att inte bara komma med våra agendor utan komma på det här sättet som Jesus talar om för att tillbe, för att umgås, för att bara spendera tid. Tack för att du längtar efter att vi ska få se fler sidor av vem du är. Upptäcka än mer av din härlighet och din godhet och din helighet. Tack för att det har inte med våran prestation att göra. Utan det handlar om vem du är och vad du har gjort. Och att du vill ha relation. Jag ber att nu när vi går in i våren som spirar av ny tid, nytt liv. Gode Gud, ta oss vid handen. Hjälp oss att få till de goda vanorna. Att regelbundet sätta tiden, avsätta en tid och plats för att bara vara med dig Jesus. För att bara umgås. Ibland har vi mycket vi vill säga, men lär oss också att bara odla relation. Amen.